Guds fred. Vi ska sända ända ett rop upp till den himmelske huvudräddningscentral. Vi påkallar dig, Herre Jesus Kristus. Du sägers helt ifrån Golgata. Som på den första påskemorgen från din tomme grav proklamerade din totale seger över synd och död och helvete. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ. Halleluja. Ja, Herre, vi tackar dig för din försoningsdöd, för din sägersrike uppståndelse, för din himmelfart och för åndens utgjutelse på pinsedag. Och så ber vi att du vid din gode helige ånd ville salve vår tros öje ikväll, så vi kunde se lite mer än det öjet ser. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen. Det var någon som sa att jag skulle säga någon ord om mig själv. Det gick så mycket att säga om den karen, i vart fall inte så mycket gott. Jag är ju alltså då en invandrare från Sverige. Och för att säga det kort, jag är född utanför äktenskapet. Jag har aldrig sett min far. Mor ville inte ha mig. Och jag fick tidigt veta att jag var en olycka. Och det sa världen hade varit bättre hvis inte jag var blivit född. Så när det gick galt på skolan så visste jag att du skulle inte ha varit född. När jag som 17-åring blev dömd i 2 år så tänkte jag självföljlig, du skulle inte ha varit född. Men 19 år gammal så skedde något. Där mötte jag Jesus. Och det psykolog och politik grejde på 2 år. Det gjorde Jesus i löpet av 2-3 dygn. Och så har jag fått följa ham sedan dess. Det har varit skuffelser och det har varit nederlag. Vi lovte den natten jag kom till tro. Jag lovte Gud jag för alltid skulle vara hans och han lovte jag alltid skulle få vara hans. Mitt löfte har inte hållit så gott hela vägen. Det har varit tider då troen blev lunken. Det har varit skuffelser, det har varit nederlag. Men hans löfte har hållit. Så då fann vi ut det att vi la väck löfte mitt. Så nu kör vi vidare på ett löfte. Och du vet, det blir något annat. Det bärer i livets alla situationer. Och det vill jag säga, hvis du sitter här som sliter med något, har det mörkt eller tror du är borta från Gud. Han har makt till att resa dig upp idag och göra något helt nytt i ditt liv. Vi ska läsa ifrån Paulus brev till Kolosserna. Kapitel 1, vers 12-14 i Jesu namn. Kolosserbrevet 1, 12-14. Med glädje kan dere då tacka Fadern som gjorde dere skicket till att få del i det heliges arv i lyset. Han är den som fridde oss ut av mörkets makt och satte oss över i sin älskade söns rike. I ham har vi förlösningen, syndernes förlatelse. Amen. Hör min vän, så säger Herrens ord. I ham har vi förlösningen, syndernes förlatelse. Eller som det står i den svenska bibeln. I honom är vi friköpta. Du vet, när du är friköpt, då tillhör du han som har betalt. Där kan ingen komma och säga det att ja, men du har inte någon värdi och du är sån och du är sån. Jag säger det är möjligt det, men jag är köpt. Snack med han som har betalt prisen och köpte mig. Spör han om jag hörer ham till. I ham är vi friköpt och har syndernes förlatelse. Men är det inte akkurat det som det ofte er så vanskelig å tro i hverdagen. Tro at dette gjelder meg akkurat nå, i dag, gjelder meg slik som jeg er i dette øyeblikk. Ja, hvordan kan man vite sikkert at man er frelst? For når disiplene spør Jesus, «Herre, er det få som blir frelst?» Så svarer Jesus, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal forsøke å ikke være i stand til det.» Og da snakker vi altså ikke om mennesker i allmänhet og den ugudlige verden. Men nu snakker vi om de mennesker som virkelig vil til Gud. Som søker for å komme inn i det her riket, men de er ikke i stand til det. Og altså, vi må vel gå ut ifra at Jesus vet hva han snakker om. Og da må ju spørsmålet om vår frelse være en ganske alvorlig sak, som er verdt å ta i betraktning, uansett. Ikke sant? For det å leve, det er ju som å sitte på ett fly. Tenk deg nu at nu sitter vi her i det här store flyet. Men det är ett märkligt fly, för det flyr på 2000 meters höjd och det ska aldrig lande. Detta fly förlater man vid att hoppa. Och ingen vet vem som ska hoppa först. För någon hoppar när det är 5 år. Någon när det är 50, någon blir 95. Men de flesta har en ting felles. Hoppeögonblicket kom överraskande. Och som sagt, ingen vet när det är vår tur att hoppa. Och när vi vet det, då ville det ju vara tåplig. Vis vi icke medans vi har tid, brukte lite av vår tid på att finna ut forskjellen på en ryggsäck och en fallskärm. Du ser, själefienden, han tillbyr något som kallas för falsk tröst. Han kallar det inte det. Han kallar det för att leva livet. Det låter ju bättre. Och den fallskärmen är också fristande, för den är billig. Och den är ofta penare än den som virker. Det är bara ett problem med den. Och det är att när man har hoppat så virker den inte. Och då kommer nästa problem. Då är det för sent att få ordna med fallskärm. De flesta människor går inte förtapt för att de är ateister. De flesta människor går förtapt för att de utsatte uppgör. Ja. De regnet alltid med att få en dag till. Ja, de utsatte det. Tänk det så förfärligt om man har hoppet. Och visste man hade egentligen tillgång till fallskärm, men man gadd inte bruka tid. Och nå tillbys ingen fallskärmer mer. Nå är det överskriften över livet, evig för sent. Tänk. Hvordan kan jag vara säker på att jag är frälst? För till samma tid som det är få som blir frälst, säger Jesus. Till samma tid så säger Bibeln att ett Guds barn kan ha visshet om sitt barnekår. Hebreerne 3 skriver, vi har fått del med Kristus så sant vi in till änden håller fast vid den första visshet. Hålla fast, det talar om något som är ditt ansvar. Det går inte av sig själv det här. Hålla fast, det är något du och jag må gripe. Det är något vi må fokusera på. Det är något vi må vara upptatt av där vi vandrar fram i vardagen. Vi må vara bevisst. Och huska du något annat från denna uka, så husk det här. Mist aldrig målet av sikte. Ha alltid målet i sikte, min vän. Vi är på väg ett sted och vägen är kort eller lang. Men faren är langs vägen är det så många ting som fanger intresse. Ha målet i sikte. Och det går icke, som jag sa, av sig själv. I Matteus 21 där kan du läsa om hurdan Jesus drev ut någon från templet. De drev och sålde, ja. Det var full cirkus där, och Jesus driver dem ut. Du skönner, Jesus, han driver ut det som icke hör hemma i helgedomen. Men alltså, det har slått mig när jag har läst att det ser icke ut som om Jesus brukar så väldigt mycket energi på att driva någon in i templet. Icke det som jag kan se i evangelierna i vart fall. Till samma tid så står det i Lukas 4 att på sabbatsdagen så gick Jesus slik hans vane var i templet. Så alltså, det är ingen motsättning med ett regelmässigt gudstjänstliv, tvärt emot. Jesus själv, han plejde att gå på sabbaten. Men alltså, när vi läser evangelierna så skönner vi att Jesu fokus, det ligger mycket mer på det liv som leves utanför templet. Ikke sant? Det är ju där det kristna livet leves. Man är ju inte frälst för man går i templet var sabbatsdag. Det gör man bara för det att man söker sin Gud. Troens frukt, troens konsekvens i vardagen, det är det som upptar Jesus. Men vi har ju i vår välfärd utvecklat en marknadstillpasset kravlös kristendom som är så fjärn från den första tidens kristne att så fort vi snackar om troens konsekvens och troens frukt, då säger folk, du är lovisk. Och hvis du synes jag är lovisk ikväll, ta mig gärna efterpå. Så ska vi snacka om det, jag är öppen för det. Ska jag visa var jag har det från det jag säger? Så får du visa var du har dina tankar ifrån. Du skönner det att, vad är det jag vill? Det må jag spöra mig. Har jag samma fokus som Jesus? Troens frukt och livet i vardagen? Eller är det att ha teologiska diskussioner och försvara teoretiska sannheter? Vad är mitt livs fokus? Vad upptar mina tankar och mitt sinn? Du vet, Marta, hon är så travelt upptatt när Jesus besöker dig hemma. Och så säger Marta, Marta, du gör dig sträv och oro med många ting. Märk dig det ordet, många ting. Inte sant? Det är inte sånt att Marta säger att det med Jesus är inte så intressant. Det med Jesus är inte viktigt. Det är inte det. Hon vänder sig inte aktivt bort. Men det var så många ting. Det blev så många ting som blev trangt om platsen. Ikke sant? I en annan översättelse står det, Marta, Marta, du har ett sinn som träcker i så många rättningar. Eller som broder Nyman Eriksen i Danmark sa, vi har utvecklat en kultur och ett liv som är som att stå på vannski. Vi må hålla oss i fart, ellers synker vi. Det må aldrig bli stille. Och det är ju naturligt att hjärtat blir kallt och dött. Tomheten och rastlösheten tränger sig på. Och vissheten blir borta och efterhvert blir Gud själv borta. Men då önskar Gud att väcka mänsket på nytt. Har du havnat där så säger icke Gud tack och farväl. Du har fått så mycket nåde och förvaltat så dåligt. Han önskar att väcka för det att han älskar. Han önskar att rysta dig så att du uppdager tomheten i hjärtat, uppdager rastlösheten. För den kommer när icke Kristus är centrum i vårt liv. Salige är de fattiga i anden, säger Jesus. Det var ett ord som löste mig för någon år sedan. Jag hade varit och hört på en förfärdelig preken som förtalt om hur det skulle vara i en menighet som fungerade. Och jag måste säga att det var icke mycket igen och hopp i mitt liv. När jag hörde hur det skulle vara zigzag i en menighet som fungerade. Jag tänkte, det har jag i vart fall aldrig gått i någon sån menighet. Men när jag kom hem så slog jag upp den här boken. För du vet, det kom så många tankar och prestationskrav. Och wow, det var så mycket jag skulle ta fatt på. Vi skulle ta fatt på. Och så läser jag, saliga är de fattiga i onden. Då bör det också säga, det står icke saliga de som är fattiga på ond. Vi måste läsa in ting här som inte står. Saliga är de fattiga i onden. Vad vill det säga? Jo, salig är den som förstår sitt andliga behov. Alltså, jag hade varit på en föreläsning och fick höra hur allt skulle fungera och allt sån skulle det vara och sån skulle det vara. Och så kommer jag hem och så i min bibel så säger Jesus i bergpreken, den menighet som Jesus priser salig, den kännetecknas icke av vad den har, men av vad den manglar, nämligen. För det är när åndens lys som kommer in över livet vi uppdagar mangeln. Salig är de fattiga i onden. Salig är du om du förstår ditt åndliga behov. Eller som det stod i Bibeln, i en bibel i Holland. Salig är de som förstår sitt åndliga behov. Och så stod det under i parentes. Som Gud önskar att väcka och fullkomment däcka. När det sker i ett mänskeliv, att Gud får komma med sitt lys och avslöre, och så får han väcka ditt andliga behov och din hopplöshet, och så får han lov till att komma in och täcka det behovet. Då synger du, salig är visshet, Jesus är min. Du ser att, hvordan kan jag veta om jag har fått förlåtelse hos Gud? Hvordan kan jag veta att jag är rätt omvänt? Ja, då måste vi spöra, vad är omvändelsens mål och mening? Då ska vi se som Rosenius sa det, omvändelsens första och egentliga avsikt är icke att du genom den ska bli slik som Gud vill ha dig, för att på den måte kunna tillgi dig och benåda dig. Men omvändelsens hänsikt är att du ska drivas till Kristus. Loven är vår tuktemäster till Kristus, säger Paulus. Det vill säga, loven är som ett spegel. Den avslöjar sannheten. Jag huskar när man var barn och jobbade lite med den gamla hopplösa mopeden. Och så blev man ju så svart som man måste gå och vaska, så följde sig ganska ren och förnöjd tills man passerade spegeln och såg hur man såg ut i fjeset, för man hade ju törkat sig lite av och till. Wow, tänkte jag. Vad gott man inte gick ut bland folk sån. Spejlet avslörte hur det stod till. Men alltså, jag kan ju inte vaska med spejlet. Det är det många gör. När Guds heliga lov kommer med sitt liv och avslörer synden, så säger själefienden, ja, nu må du ta det samman. Nu må du göra sån. Och nu må det bli orden på tingen. Och nu. Och så plöver man att vaska sig med spejlet. Du ska gå till ham som säger, i ham har vi förlösningen. Ja. Icke vask det med spejlet. Men icke kutt ut spejlet. Mycket av det som kallas evangeliskt idag, det är evangelastiskt. Det är som att man tror att hvis vi kutter ut loven, då är vi evangeliska. Då är vi lovlösa. Både loven och evangeliet har sin plats. Men alltså, lägg loven på köde, icke på samvittigheten. Själefienden, han kommer och vill lägga din lov på samvittigheten så du ska må dålig. Gud säger, lägg loven på ditt köd och så lägger du evangeliet på samvittigheten, icke tvärtom. Du säger, får loven belysa ditt liv, då kommer det till ett punkt hvor du icke finner någon tröst i dig själv. Icke i din omvändelse, icke i din tro, icke i någonting. Men du må helt och hållet komma som du är. Finner ingen tröst i din bön och omvändelse och anger. Ja, men spör du, som en gammal dame i Rusomberok sa för någon år sedan när vi hade gudstjänst där. Så säger den gamla damen. Ja, Men hvor mye synserkjennelse må jeg ha for å bli frelst? Ja, sier jeg, det er ikke mye. Det er ikke mye. Bare så mye at du forstår at du trenger Jesus. Har du så mye synserkjennelse at du har forstått det, da er det håp. Halleluja. Ja, men alle blir jo ikke frelst. Nei. Men da må vi jo spørre, hva er det som ikke alle mennesker har? Ja, det er ikke alle som har et menneske, som er et hjerte som er forsonet med Gud. En tro som tar imot syndenes forlatelse og lever der. 2. Korinterbrevet 5,19 uttrykker det slik. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Det skjedde altså ved Kristus, ikke ved min omvendelse. Jeg tror vi skal ta tid og lese hva Guds ord sier her i dette. Det er altså 2. Korinterbrevet 5 fra vers 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham ska bli rättfärdige för Gud. Ja. Så icke sök här. Icke si, är jag verkligen född på nytt? Nu må jag kika här inne. Är jag född på nytt? Icke sök guld på söppelkassa. Du vill aldrig finna något. Men be Gud vände blicken dit. I ham har du förlösningen. Ikke din anger, ikke din omvendelse, ikke ditt allvar, din bønn eller din tro. For ikke noe av det kan bidra til forlikelsen. Men vi må jo også si, det kan bidra til at du blir åpen for å ta imot nåden som allerede er ferdig. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Tenk du, jeg vet ikke hvordan du har det. Vad du sliter med eller kanske gläder dig över. Men jag vet en ting som jag kan säga med säkerhet. Det går an att gå ut härifrån ikväll och vara helt säker att själen är vit som snö. För visst du vänder dig till ham. Men det är ju det som är sorgen. De flesta människor vet inte vad som har skett. Men du som lytter ikväll, hör detta, denna förlösning som Kolosserbrevets första kapitel talar om. Det tillhör vartenaste människa det. Den som lever ett heligt liv och den ugudlige. Den som tror och den vantro. Du må vara hvordan du vill, eller vad du har på samvittigheten. Uansett där dina synder tatt bort, utslättet, förlatt och kastet i havets dyp, och det skedde vid Jesu död på korset. Och då betyder det att hvis du blir fördömt, hvis du går in i det eviga mörke, så är det icke på grund av din synd, men på grund av att du icke kom till Jesus med den. Tänk du om Judas hade kommit? Han hade blivit tillgitt. Det var förfärligt det han hade gjort. Men Jesus döde också för ham. Men själefienden inbildte han att sån som du har ställt det, du kan inte gå till Jesus nå. Det är där mänsket är tapt. Och därför ska du vakta dig för synden. Icke lev i synd, ta ett uppgör med den. Slut aldrig att kämpa mot den. För ser du, Hvis du velger å leve i synd, så tar synden bort Kristus. For da kommer det til et punkt der fienden sier, nå kan du ikke komme en gang til. Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut, sier Jesus. Ingen unntak. Den som i kveld påkaller Herrens namn kan gå frälst och ha visshet om frälse. Ja, om din synd är blodröd kan den bli vit som sne. Det var det första ord jag läste i Bibeln. Jag hade ju inte pejling, sant? Jag satte bara ner tummen som på mitten och slog upp. Jag tillråder inte att göra det alltså. Men i vår dårskap möter Gud oss där vi är. Då det inte är något undantag mot denna ting så kommer det av att all synd är betalt. Och när du är i nöd på grund av din synd och aldrig får visshet, då är felen den att du inte tror det Bibeln säger om Jesus. Då gör du Gud till en lögner. Är det däremot så att du gärna vill tro Guds ord, men du får det icke till, där är hopp. Där är hopp alltså. Och för att säga det sånt, jag är här denna uken för att tala till de människor som har längsel efter Gud. Och visst du icke har någon slik längsel, så må jag bara säga så enkelt jag kan. Jag har ingenting att säga till dig. För jag har icke något budskap. Till en slik. För det är varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Och hvis det inte sker en radikal förändring i ditt liv, så är du räddningslöst förtapt allerede nå mens du lever. Hvis du inte har någon längsel efter Gud, så kan ingen hjälpa dig. Men hvis det är så att du inte följer den längselen, men du skulle önska du hade den, då är det hopp. Det är virkelig hopp alltså. För du skjønner, etter syndefallet så är det ingen av oss som har den längselen. Den får vi när vi går till han som är troens upphavsman och fulländer. Ja. Men djävulen bedrar folk och så säger de, du kan inte be till Jesus för du har inte tro. Jag vill säga, hvis du sliter det och inte har någon tro, ska du be till Jesus. Han är troens upphavsman. Jag vet att bilder jag brukar är banalt, men jag är en enkel man och jag får bruka det som har hjälpt mig själv. Kan du tänka dig att kona kommer med en lapp till mig och så säger hon, nu ska du gå på butiken och köpa det här. Nej, säger jag, kan inte gå nå. Varför inte det? Kölskapet är ju tomt. Ja, men säger hon, det är därför du ska gå. Tänk dig om jag då sitter på köket och väntar tills kölskapet blir fullt för jag går. Då kommer jag dö på köket. Hvis du sliter och inte får det till att tro, jag vill gratulera dig. För jag vet hur du ska gå med det. Gå till troens upphavsman och fulländer. För när det går upp för ditt hjärte att din synd är tillgitt och tagit bort och att du är iklädd Kristus och hela hans verk, då begynner sangen i ditt hjärte. Jag måste säga, jag skulle önska att Gud hade gett mig sangstämme. Men det har jag inte. Jag är väldigt glad i sang och musik. Men jag äger inte sangstämme alltså. Jag prövde att synge för min far i bageri en gång. Och sa han, vad säger du? Sa han. Det är sant. Då skönte jag att det var inte min gave. Men alltså, någon gång så blir man ju så glad. Jag kan inte synge på bad en gång. För jag synger så falskt och jag hör det själv. Det låter så illa. Men alltså, någon gånger är man så glad att man bara följer, man har lust att synga. Jag husker jag satt på tricken en gång i Oslo och det var pösande regnvär. Men hjärtat blev så fyllt av glädje och jag kände en sån trang till att synga hans pris. Så jag bara hoppade av trycken och så talte jag en sang för mig själv. Jag måste bara få det ut. Ikke sant? När det verkligen går upp för oss, vem vi är, vem han är och vad han har gjort för oss. Den som kan hålla munnen då, han har inte sett det alltså. Tänk att Gud frälste också en sån som mig. Och ser du, i Kristi fullbragte försoningsverk är det urockeliga grundlag som håller för dig ikväll. Det är på grund av hans död för alla dina synder att allt, absolut allt i ditt liv är tillgitt. Och du kan aldrig bli glömt av Gud. Och alltså, visst detta är något du tränger i ditt liv, så är allt du tränger att göra och säga: ja, Jesus, jag tar emot din gave här och nu. Amen. Då är det ditt. I han har vi förlösningen, syndernes förlatelse. Och får den helige ånd åpenbara den sannheten för hjärtat alltså. Då kommer du att säga, här har jag ett citat av Rosenius, jag har skrivit ner det för att gengi det riktigt. Jag har en väldigt god hukommelse, men kona säger att den är så kort. Så hon har sagt, ska du ha ett citat må du skriva det ner, säger hon. Ja. Och så jag har skrivit det ner själv om kona gick med på den här turen. Det är Rosenius. Men då jag lärte att känna frälsaren och fick troen på hans nåde och löfte om syndernes förlatelse, där fick jag en förunderlig lyst och kraft till det gode. Jag fick en kärlighet och glädje som gjorde att det som förr var tungt nu gick som av sig själv. Och stadig får jag erfara på ny att när jag fanges i loviskhet blir jag kall och svag. Men när jag får fred i Kristus får jag ny lyst och kraft till det gode. Och i den spännevidden lever vi. Ska Gud få lov att göra det i ditt hjärte ikväll? Eller ska vi fortsätta att inbilla oss att vi lever i nåden, även om nåden inte bär någon frukt i våra liv? Ikke sant? Hvis vi går till ett sted och köper ett äppelträ och så plantar vi det och vandrar i haven i 4-5 år och så växer det bara björklöv och ingen äpple. Då börjar vi att misstänka att det inte är ett äppelträ. Och så säger jag till nabon, det är ju bara löv, det kan inte vara ett äppelträ, nu må du inte bli lovisk, säger han då. Alltså, vi må ju läsa som det står. Troen ska bära frukt, men det är inte frukten som frälser. Den kommer för det att vi är frälst. Du ska huska att de grenar som inte bär frukt, de får vara i fred för vingårdsmannens kniv. För de tränger ju inte att rensas, de ska ju brännas till sista likeväl. Men vi önskar väl inte att vara bland dem. Jag ska inrömma mig att i arbete med Kolosserbrevet 1 har jag måttet omvända mig. Jag måtte säga, nej Gud, jag vill inte vara bland de grenarna. Här är jag. Nu kommer jag till dig som sa att du har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förtapt, och det är visst mig det. Salig är den som inser sitt andliga behov. Tänk, det som du tror är så hopplöst och är nöden i ditt liv, det kanske i verkligheten är din räddning. I ham har vi förlösningen. Visst du tränger Jesus och tar din tillflykt till ham ikväll, då kan du av hjärtat synge salige visshet, Jesus är min. Enten du føler det eller ikke føler det. Jeg vil nynne med i sangen. Ikke så høyt at jeg forstyrrer noen. Men jeg vil følge med i teksten. For jeg tror det. Ikke fordi jeg føler det så sterkt her, men derfor at det står skrivet her. Og Jesus har sagt at Guds ord skal bestå når allting annet faller. I en krise i livet når jeg hadde tenkt å gi opp kallet, jag syntes det var så mycket kamp och strid och motstånd. Så tänkte jag, kanske Gud har tänkt jag ska göra något annat. Men det är inte i nattens timmar. För det var någonting jag hade bett om och som jag mente Gud borde hjälpa mig. Men det kom inte något svar. Och jag bad mer och jag bad i förväntning, jag bad i tro, men det kom inte något svar. Och till sist fick jag lust att protestera och säga, Gud, visst du icke hjälper mig, varför ska jag då be till dig? Då var det som Gud sa, nej Judas, varför ska du be till mig om du icke tjänar på det? Kurt, är jag värd att följa? Kurt, vill du följa mig selv om jag icke ger dig det du här ber om? Och då måste jag säga ja. Ja, Jesus, du är värd att följa. Jag följer dig, icke för det du ger mig, men för den du är. Du alene är värd att följa. Du alene är den gode hyrden. Jag hörde ditt följ mig ljuda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära, ej guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och tårar mig lära att du är mitt enda ljus, där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där i den stilla stunden jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: gör mig mera dig lik. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack att i en världen i upplösning och kaos finns det något som står fast. Finns det något som är säkert. Tack Herre att du är god. Tack att du är sann. Tack att du har all makt. Tack att du ska ha det sista ord när denna tidsalder avslutas. Tack att du sitter på tronen ännu. Och tack att du har sagt att den som bekänner sin synd för dig, han blir frikänt. Tack för syndernas tillgivelse. Tack att vi kan ha visshet om att det du gjorde är nog. Också för mig. Amen. Ska vi synga: salige visshet, Jesus är min.